Trädgårdssnack.
Ja, då är vi tillbaka i ditt lilla trädgårdsland. Ett lite rosa skimrande. Alltså din favoritfärg tänker jag vi ska ägna oss åt idag, Annika Sjölin.
Ja, rosa skimmer.
Ja, alltså det är din relation till rosa när det gäller liksom som färgval i olika sammanhang.
Oh, jag har haft ett helt rosa hem under en lång period. Okay. Men det släppte jag efter ett antal år. Så att nu har jag inte rosa hemma. Jag har inte
är det lite barnsligt? Eller är det...
Nej, det är nog mer lite så romant. Alltså, jag ville bli som prima ballerina när jag var liten.
Okay.
Du vet, en sån rosa toto.
Och lite tyll och sådär.
Precis. Det är ingen som tror mig när jag säger det, när de ser hur jag ser ut nu.
Har du dansat ballett eller något sånt, eller...?
Ja, men det är en hemlis.
Ja, det har jag också gjort, alltså, så det är också en hemlis. Så ja. Mamma tvingade iväg de små lintottarna. Så, du vet, 7 år gamla förskräckta liksom, står där med motsatta könet. Det var inte ens 7, jag tror det var 5-6 år gammal.
Då hade jag nu hållit på lite. Och så
men vet, när du säger rosa och du säger Annika Sjölin, alltså jag tänker att alltså, för mig är du liksom, du personifierar liksom den här engelska trädgårdsstilen med liksom små rosa, så det är romantiska trädgårds, lite gammeldags. Jag tänker Downton Abbey, jag tänker välväxta engelska trädgårdar när du säger liksom rosa och du säger det just.
Jo, men alltså, jag skulle ju nog, alltså, jag uppskattar ju att gå runt i den typen av trädgård. Jag tycker att de är oerhört vackra och så. Men jag skulle inte fixa det själv. Det skulle liksom vara för många som pockar på min uppmärksamhet. Och det är väl därför jag har det mer dämpat, kan man säga.
Du är lite mer återhållsam när det gäller själva blomsterdelen. Så.
Ja, det kan man säga.
Ja. Men alltså, ett rosa skimmer, alltså, det var inte det vi hade tänkt från början. Nej. Men nu blev det ju så.
Ja, vi ändrade programpunkt. Och det var för att vi hade så mycket rosa saker i plantshoppen. Och då blev jag sån, ja men varför inte? För det är ju lite trendigt. Mm. Alltså det börjar komma tillbaka mer gammeldagsa trädgårdar, mer stora, tjocka blommor som skriker mer på uppmärksamhet och så. Och det är ju roligt att jag också kan säga att det faktiskt är någon slags trend. Och så hade vi mycket sånt. Varför inte? Vi kör på rosa.
Vad är den mest rosa produkten ni har på plantfoppen just nu som, så här, som är så bara, ho, jätterosa?
Alltså där är några hortensia med ganska stora, du vet, runda bollar som är ganska skrikrosa.
Det blir, är det för mycket för dig eller?
Ja. Men det är ju det. Om du gillar någonting... Ja. Fine med mig.
Ja, men jag är så där, alltså jag såg på något program för många herrans år sedan just när det gäller trädgårdar och drottning Margareta, hon är ju en passionerad trädgårdsperson och hon gick i, kommer inte ihåg, hon gick i vilket sammanhang, hon gick liksom så här, men hon sa bara liksom ungefär larma på, det är som du, ungefär som du alltid berättar så här, larma på, så var det någon rabatt med väldigt mycket rosa blommor liksom, inte en utan massor.
Men gillar man det så är självklart
go
man
all in så.
Ja, absolut. Ja.
Men du, alltså, det är alltså massor med rosa blommor som ska landa i programmet idag.
Ja, men vi kan väl ändå säga någonting om att om man nu ska göra om en bit av trädgården eller ska göra något sånt här lite mer romantiskt och så. Alltså glöm inte bort att det nog behövs en stomme också av grönt som är där hela året. Så jag skulle ju varmt rekommendera. Nej,
det är ju du, Annika.
Ja, det är ju jag. Att vi får till någon buxbomsinramning eller någon boll eller någonting formligt. Alltså, om man tänker sig buxbom så går det ju upp i sin 4. Ännu högre går ju hybrid i gran. Det finns en sort som heter Hilly som går och också passar liksom till klippning. Japansk järnek är också en sån med små blad som man kan klippa. Så glöm inte bort det nu när vi ska ha in alla rosa blommor då.
Men när du säger blommor liksom, för mig när du säger rosa. Alltså för mig är liksom nästan rosa det, jag vet inte, jag landar alltid i rosen på något vis. Är det inte liksom den symboliken liksom av rosa så att en rosa marsipanros, en rosa ros ute i trädgården.
Jag tycker absolut att man ska ha in rosor i detta. Ja. Och det finns ju jättemånga olika rosor, men för mig är ju rosor mycket romantik. Ja. Eller, alltså att det är romantiskt. Ja. Och det är precis det jag skulle vilja plocka in i sånt här, i sånt här rosa skimmer. Och då finns det ju många olika rosor av alla dess slag. Men om man nu skulle nämna några som så finns det en liten gullig historia tycker jag, som är en låg sån här, mer som den täcker in mycket mark, alltså den blir kring halvmetern, easy cover.
Easy cover.
Ja, inte så svårt att komma ihåg tror jag. Men en liten fylld blomma, och då är det en sån som man, alltså som jag nog skulle passa tillsammans med, för då kan, alltså när den blommar över med de här små blommorna då, ja, så puttar man bara till och så dröser liksom bladen ner och så är de väck. Alltså jag behöver inte göra så mycket med en sån ros. Och den, jag behöver liksom inte in och brottas med taggar eller så. Den passar nog mig, tror jag.
Som ny trädgårdsägare kanske. Mm. Är rosor det mest avancerade man kan kasta sig in på? Alltså när det gäller underhållsbiten, ta hand om dem och så liksom, alltså risken att misslyckas med en gammal ros, förstår jag att den kläv,
alltså rosor kräver nog ganska mycket mer än vad många tror för att de ska bli riktigt bra, alltså hålla sig friska och så. Rosor är ju behäftade med en hel del sjukor. Men man kan ju förebygga mycket av dem om man jobbar lite med det. Sen kan man ju ha tur och få mest fantastiska rosor utan nästan att lyfta en finger. Men jag skulle vilja säga som grupp så är de lite mer arbetskrävande.
På något sätt, så när du säger rosor, så pratar man, tänker man ju engelska trädgårdar. Man ser nästan någon sån här tant eller farbror som går kring med sin sekatör och handskar och spanar, klipper och hela tiden konstant befinner sig i ett klippläge.
Ja, man ska nog tycka om och pyssla med de här rosorna, för då blir de ju så fina, just att du klipper bort sånt som ser fult ut och tar bort om det är någonting som är angripet och beskär dem som de ska beskäras och så. Alltså då får man ofta finare rosor. Så att jag skulle säga, kommer man hem till en rosälskande person eller går på ett rosarie, så är det ju en fantastisk upplevelse. Alltså det njuter jag ju också av i fulla drag. Men de, för mig är de nog för arbetskraft. Alltså jag ligger hellre jobbet på någonting annat, kan jag säga.
Har ni inte varit på Fredriksdals trädgårdar någonsin eller inte varit där i år, ta det som en liten stopp här nu på sommarsemestern och åka in och kolla på deras rosarium. Alltså det är en jättesamling med rosor i denna fantastiska.
Får jag berätta om någon annan sån rosa ros?
Ja.
Astrid Lindgren är ju inte heller ett namn som är svårt att komma ihåg. Det är också en sån rosa, klasblommande ros. Den doftar och den har en väldigt lång blomning.
Är den gammaldags där lite? Eller?
Nej, alltså, nej, det är inte en sån 1600-1700, utan betydligt modernare. En annan som är en sån abba-ros, Our Last Summer.
Oh.
En klätterros som också har stora fyllda blommor och en lång blomning och dessutom doftar. För det är väl ändå så att många av dem som vill ha en ros vill ju ha ut så mycket som möjligt av den.
Såklart.
Och det är klart att den där önskerosen kanske inte finns, men man kan nu få in ganska många saker i sin ros om man läser på lite.
Nu drog jag in oss på ett konstigt sidospår här med rosor, men det var bara för att ljusmässigt, blommor, rosor, överlag, så har vi att säga där?
Alltså det här rosa skimret skulle jag ju föredra att sätta i sol eller möjligen halvskugga. Men det är där vi är. Alltså det är ju så att en hel del blommor är ju inte så blomvilliga som trivs i skugga. Nej. Inte så att det blir något rosa skimmer av det i alla fall. Utan vi tänker oss med
De blir lite primadonner när solen gassar på lite så.
Ja, och sen så blir det liksom mycket av belysning när man sitter där. Man vill vara där en varm sommardag och så. Så får man väl sitta på avstånd om man tycker det. Får man sitta under sitt träd.
På sig solglasögon, det blir för mycket skimmer där också. Nej, alltså, jag tänker på också när du sätter ihop rabatter och sätter ihop små odlingar. Det är alltid att de största blommorna, de ska
största
vara först.
Växterna, tänker du?
Ja, att de ska vara liksom först, front row, center.
Ja, det, Alltså när man planerar så är det ju väldigt bra att börja med det som är störst. Mm. Det är ju egentligen ganska självklart. Alltså om du nu vill sätta in, nu säger vi att du ska in något rosa skimrande träd och du sätter ett prydnadskörsbär till exempel av något slag. Då får du det här kanske rosa skimret eller ljust vitt rosa skimmer på våren. Självklart så kommer ju det trädet att växa på om det inte är så att du redan har det. För då är det ju lättare att se hur kommer det här trädet att påverka ljuset. Men oavsett så sätter man nya träd eller större buskar så får man ju tänka sig in i hur de ser ut när de är vuxna. Så att liksom, ja, det du gör du då på solsidan.
Så, att du börjar med den här stora prydnadskörsbärsträdet och sen bygger du det andra runt om på något vis?
Eller på solsidan. Låt oss säga nu att du sätter ett träd. Om det är kanske en prydnadsapel som blommar i rosa. Och det får ju, alltså ett sånt träd 4-5 meter högt och 4-5 meter brett får ju plats i många trädgårdar. Ja, men då orienterar jag ju det så att jag hamnar med mitt rosa skimmer liksom söder om. Så att solen lyser på det och så har jag trädet i norr bakom mig. Då kan jag ju sitta under trädet så småningom och titta ut över mitt rosa skimmer om jag nu vill det.
Ja.
Så tänk sig.
Många är ju, trädgårdar är ju väldigt fina fram till nu ungefär där vi befinner oss här nu mitt i sommaren. Men sen är det så att det falnar lite granna fram på sensommaren. Och det, har du några tankar? Alltså, jag vet att du har varit inne på att man ska planera liksom så att se att det är olika blomningstider och så vidare.
Ja, vill man ha mycket blommor, då är det klart att då får ju planen se ut så att man får någorlunda ordning i alla fall från så tidigt som möjligt till så sent som möjligt. Och de flesta klarar ju av det fram till nu ungefär. Och sen, som sagt, så faller det i viss mån. Så att jag skulle vilja säga att om vi nu tittar lite på sensommaren, hösten istället och fyller på med mer rosa, så finns det till exempel hortensia. Den är också,
det är en gammal trädgårdsromantisk favorit.
Och mycket blomma får man för pengarna. Det finns en sort, en hydrangea macrophylla som heter Dorothea. Den går upp i zon 3. Och då, då är det en sån hortensia som har liksom runda bollar. Och de är ju ganska stora, så de syns ju. Och sen så busken i sig blir 1 gånger 1 meter. Om man nu vill ha, vilket jag föredrar, till exempel en sort nu som heter Bloomstar, så är den också...
Bloomstar, sa du?
Bloomstar, ja. Så är den också rosa. Men då är det en sån hortensia som har flata blomställningar. Förstår du?
Lite platta, ja, precis. Lite platta.
Ja, lite platta så. Och det gillar jag. Man kan ju självklart ha både och. Lukra jordar vill de ha. Och nu är vi ju inne på rosa blommor. Då behöver vi inte bry oss så mycket om pH-värdet. För annars blir det ju mer viktigt om man vill ha blåa. För det kommer du ihåg att
just det.
Låga pH-värdet till dem. Det som är käckt med den här Bloomstar och en hel del andra hortensior också, det är att de får höstfärger.
Så att de går in i en annan färgsättning. Mm.
Ja, alltså att de får en färgsättning på hösten. Och sen ett väldigt säkert kort tycker jag är när det är romantiskt, det är ju fjärilsbuskar. De blommar ju också nu och väldigt länge. Plus att de då drar...
Ja, det är fantastiskt roligt att gå ut och spana liksom, när de står i full blom liksom, och spana på alla humlor, fjärilar och allting som surrar under. Liksom.
Ja, det finns en fjärilsbusk i rosa som till exempel heter Pink Delight. Nu är vi ju så att vi får hålla oss i zon 2.
Okej.
Ja, okej.
Sorry. Så,
ja. ni som inte bor här får tänka sig något sånt. Så att det är väl en några i alla fall som man skulle kunna tänka sig. Och så självklart alla rosorna, de hänger ju i. Alltså de jag sa innan, det är ju sådana som blommar i princip kontinuerligt och långt ut på sommaren och in på hösten också utan problem. Så att det kan man också förlita sig på.
Jag tänker också lite på det här med kontraster både färgmässigt och även också, som du var inne på, de här platta blomställningar, alltså lite, alltså både formerna och färgerna. För att jag menar, rosa är ju fantastiskt vackert, men bara som så här skimrande rosa, alltså det gör ju sist att det tar död på varandra. Behöver det inte liksom någon kontrast in färgmässigt?
Jo, alltså jag tycker det är så skönt. Du börjar bli, alltså du börjar tänka som jag.
Efter sex år så kan det plötsligt hända det.
Händer det någonting?
Det går lite långsamt, men nej, plötsligt trillar poletten ner så.
Så om vi nu tänker oss rosa skimmer, så tycker jag det skulle kunna vara vackert med silver. Och då är det ju, alltså silverfärgade blommor finns ju inte så mycket, men silverfärgade blad. Så jag hade ju definitivt kunnat tänka mig att tillsammans med rosor eller även andra blommande, rosablommande perenner, välja silver då i form av lammöra.
Ja, fantastiska mysiga att gå och klappa på.
Precis, de är mjuka och goa. Och de blommar ju rosa. Ja, det finns ju sorter som inte så blommar så mycket, men jag tycker att det kan man väl ändå ha.
Men är det tillräckligt kontrastigt, tänker jag, för som lammören, de är ju ganska så ljusa i färgen och mjuka och gosiga mot den här skira rosa liksom färgen.
Och sen allt det gröna som du får i bladverket. Nej, men det kan nog bli fint. Vill du gå sen mot någon annan färg, så kan du ju blanda in, alltså mer som plommonlila. Mm. Då finns det ju många olika alunrotsorter som också skulle kunna bo tillsammans med de här växterna. Mm. Ja, och då är det en sort som jag känner till bland annat som blommar rosa som heter Rachel eller Rakel. Ja, man skulle kunna tänka sig att gå åt lime. Vi gjorde någon bild nu med lite så rosa och ljust limeigt. Alltså, fint faktiskt. Alltså,
jag kan tänka mig det.
Prova lite och se vilka färger man tycker om att ha. Då är det en alunrot som heter Lime Marmalade. Eller marmelad. Jag vet inte hur du vill ha det.
Det lät väldigt gott, varje fall.
Ja. Den då. När det blir limeiga blad på alunrot, de rödbladiga, de kan jag tänka mig att ha i solen och det brukar gå bra. Men en del av de som är limefärgade, alltså hellre att de skuggas lite av någon annan. Så att placeringen där kan, får man bekymmer med att bladen blir lite brända, så flytta på dem till exempel. Och vi går upp i höjd då istället, för nu är vi ju liksom nere på marken och skapar kontraster. Man kan ju ha precis samma tänk fast åt andra hållet. Det beror ju på hur stort eller mäktigt det här ska bli. Om vi nu istället skapar både och kontraster i samma färger, så att säga. Att vi går in och tittar på en mörkbladig smällspirea. Jag har förälskat mig inför mig en ny sort som heter Midnight. Den är mörk, kan jag säga, i bladet. Riktigt så blank och så mörkt plommonfärgad. Alltså den kan nästan se lite svart ut.
Men vad coolt med det rosa där liksom till detta.
Det alltså, blir jättesnyggt, tycker jag.
Ja, men det, jag kan tänka mig att de gifter sig fint med varandra. Liksom.
Och då är det så att den kan till och med de som bor upp i zon 4 använda sig av. Och så räknar man en höjd på, i runda slängar 1,5, kanske 2 meter på den busken. Så där är det ju, alltså här gasar vi ju på i höjder. Om vi har bara utrymmet så skulle man ju mycket väl kunna göra så. Tycker man nu om lime, så finns det en perukbuske.
Perukbuske var det, ja.
Ja, då brukar man ju se dem som rödbladiga perukbuskar. Mm. Då finns det en som heter Golden Spirit upp till zon 3 och så en buske som är ljust limeig och runda slängar 2 meter. Så går bra att få in limeigt där också. Jag provade en betydligt enklare buske skulle jag vilja säga som heter en björkspirea. Du vet, tor brukar jag ju prata om. Nu finns det en gulbladig tor eller limefärgad tor. Mm. Den planterade jag tror jag förra året, strunt samma. I lite skuggigare läge, dock ljust. Och då är det så att den är limey mest på försommaren. Då var den väldigt vacker. Sen blir den mer grön. det kan man ju komma ihåg att ja, men är man ute efter lime, man kan få det en bit på året, men sen är det kanske mer över i grönt.
Mm. Grön stomme, massor med rosa blommor, dofter och kontraster. Kan man få något mer?
Ja, självklart.
Ja.
Ja.
Ge mig.
Ja, mer rosa. Massor med sommarblommor finns det ju som man kan använda sig av. Och då, vi pratar om kryktrick
för några veckor sedan. Ja.
Alltså, använd det också för att gasa på med rosa. För då får du ju en större rosa mängd. Mm. Och det är ju inte fel. Alltså så vid terrassen eller vid entrén eller någonting sånt.
Man blir glad när man ser den där man kommer in liksom ut, öppnar grinden in i trädgården och sen plötsligt står den här rosa explosionen som möter den.
Ja, visst är det. Alltså, så att det kan du absolut göra. Och jag tänkte under programpunkten vem man nu vill bli bekant med så ska jag prata om en växt som man också kan få lite lättköpta poäng i rosa.
Just det. Så det är en liten cliffhanger, men nu tar vi och fokuserar på någonting som jag vet du har satsat mer och mer på de sista åren, grönsakslandet.
Ja.
Hur går det där hemma just nu?
Jo, alltså jag har ganska mycket att göra kan jag säga.
Ja. Vilket är det mest arbetskrävande just nu?
Ja, jag vet inte, jag håller på jämt och jag tycker det är jätteroligt. Men det jag har gjort nu, det går runt och kolla i grönsakslandet då. Sånt som stocklöper eller liksom som går i blom, som inte ska det. Alltså mango
och sånt. Gå och nypa av blommor?
Nej, ta bort skiten. Mm. Ja, eller om det är rödbetor eller någonting sånt. Ja, ta bort plantan och lägg den i komposten. Eller som jag gör.
Men varför?
Ja, för det blir, alltså den är lite förbrukad kan man säga. För den kommer att koncentrera sig inte på att sätta några vackra mangoldblad utan den kommer att gå i blom och då blir den alltså, en sämre planta. Då kan de andra få utveckla sig för sannolikt så har man fler. Och sen så är det också så med, låt oss säga rödbetan då. Då går den i blom. Det ska den ju inte göra. Då utvecklas inte rödbetan.
Nej.
Det ser man ju kanske inte. Men ser man en blomma på en rödbeta, ta bort den. Så får du upp en liten...
Alltså där är du rätt hård och bestämd känns
det. Ja, mycket. För det känns för mig som att det är onödigt att det står kvar. Och då försöker jag istället, blir det lite större luckor, då har jag ju den här arsenalen av vad jag kallar pluggplantor. De sådder som jag har i
standby-läge som du bara petar ut efterhand.
Ja, och där har jag ju försökt att utveckla mig själv till att ha mer sånt. Så då har jag alltså typ...
Så du har konstant, när vi kliver in här fram på vårkanten och förodlings så ligger det hela tiden ett batteri med små pluggar hemma i...
Ja, jag såg ju hela tiden, så jag sådde för några två veckor sen senast. Nya salladsplantor, alltså plocksallad, jag sådde sockerärt. Och ja, rucola inte denna gången, men det kommer jag göra lite senare för att de blir inte riktigt bra om du sår dem när det är väldigt varmt.
Nej.
Utan det är bättre att vänta till det blir lite svalare. Ja. Och sen en annan sak som jag gör nu, det håller lite koll på vitlöken.
Ja, jag skulle faktiskt fråga dig för att jag höll på att ha ett vitlöksprojekt förra året.
Och
jag vet inte hur jag ska beskriva det, men det var så här små vitlökar de blev inte så här jättestora och sen var det liksom lite blast och sen kom det en mikrovitlök lite längre upp som en liten knöl och sen alltså, lite
det
mer blev blad.
Det blev inte som stor vitlök.
Nej, eller har man gjort något fel eller så för att det kändes som att det hände ingenting.
Nej, det har du inte. Alltså vissa sorter kan bli mer så har jag lärt mig av egen erfarenhet. Jag har också fått sådana vitlökar. Om de bara kommer upp i rätt tid och så har jag lyckats lagra dem också. Det du inte kan göra med en sån vitlök som har den där bobben en bit upp eller vitlöken ska man kanske säga som sitter där. Det är ju att den är svår. Alltså den går inte att fläta.
Nej.
Så att om man nu är intresserad av att göra flätor av sina vitlökar så, då kanske man ska undvika de här franska sorterna för det verkar som att det är de mer alltså Messidrom hade jag som gjorde på det här sättet. Då kanske du kan hitta någon annan sort. Mm. Om du inte minns vad du köpte så kan du åtminstone fråga liksom, jaha, och vilka är de här franska vitlökarna? Då ska jag
men använd blasten och så också. Liksom, den går ju aldrig att skära ner. Liksom, den smakar och luktar så fantastiskt gott också.
Och du kan ju lagra dem här, men det är där den här kritiska punkten kommer. Det är därför jag håller koll på vitlöken. För ungefär nu är det dags för mig att plocka upp vitlöken. För det du vill för att du ska kunna lagra vitlöken länge. Min sista vitlök från förra året kommer att gå åt nu i helgen. Och det var ju en fin timing kan jag säga. Så är det inte alltid. Men om du ska lagra en vitlök, då ska den både ha skal runt själva hela löken och sen så ska den ha skal på varje klyfta. Mm. Och är det liksom inte så blir löken sämre lagra. Har båda skalen lösts upp för att du låter dem stå kvar i landet länge, då är det mer att du ska använda dem med detsamma du tar upp dem. Mm. Men jag siktar ju på att lagra. Så då har jag lyft upp en vitlök nu nyligen, tittat på den. Men den ser ju ganska bra ut. Så att till helgen här kommer jag gräva upp alla mina vitlökar. Egentligen oavsett hur blasten ser ut. Men ibland kan man ha viss ledning av...
Hur förvarar du dem sen? Alltså när, från det att du har plockat upp dem, inspekterat dem och kollat in dem? Ja.
Då bara borstar jag av. Jag har ju så sandig jord så jag kan bara borsta av. Liksom. Mm. Sen tar jag dem och lägger dem i mitt utrum som är väldigt välventilerat. Mm. Och så lägger jag dem gles då. Och så får de ligga där.
Och torka till lite.
Och så torkar de till och sen buntar jag dem. Och då hänger jag dem i samma utrum. Och där får de ju vara så länge det, vad ska man säga, inte blir fuktigt där inne. Nej. Och det blir det normalt sett inte. Sen har jag ju dem inne i köket.
Så har du en liten sån fläta som du bara går och plockar på?
Ja, den är så liten. Det blir en stor korg med vitlök. Ja. Och då har jag, och det har ju många människor idag, torrt inomhus. Mm. Ja, och då är det inte svårt att lagra dem. Men något annat behövs inte, så man behöver inte lägga dem i kylskåpet eller något sånt, utan de lagrar vi i rumstemperatur.
Vi fick en liten cliffhanger här. Vi ska återvända till pudern kärna, till det lilla rosa skimret. Vi blev bekant idag med en liten rosa klassiker som heter...
Dahlia.
Dahlian.
Dahlia. Alltså det finns jättemycket dahlior.
Ja.
Och nu är de ju jättevackra. Ja. Rosa sorter finns det också. Vad jag menar med lättköpta poäng, eller vad man ska säga, det är ju att du kan ju köpa en dahliaplanta nu som står i blom eller trä och sätta det i en kruka, och så blir det ju hur mycket liksom stora blommor som helst. Om du är mer förutseende så är det ju så att dahlior tillhör alltså asterfamiljen utav växter då. Och blomman är liksom egentligen någon slags blad som är ombildad. Så det här lilla i mitten är själva blomningen, och det kan ju kvitta. Men de kan ju se ut på många sätt. Alltså de här höga bladen då, de kan vara enkla, de kan vara fyllda, de kan vara liksom rullade som cigarrer och så. Så där har man ju mycket att välja på, plus i vad det gäller färger, och många finns det i rosa.
Övervintring, tänker jag. Dahlia. Vi kan bara studsa till det, för liksom, man var förutseende. Och man...
Ja, om du är förutseende, då har du köpt dina dahlior redan på våren, när de säljs som knölar. Kostar inte lika mycket pengar. Ofta är ju utbudet stort när det gäller färger och så. Så har man klart för sig vad man ska satsa på det året, så kan man mycket väl köpa dahlior som knölar då, och förodla. De hatar frost, de klarar inte det, då dör de. Så det, liksom förodlingen ska inte starta för tidigt och de ska inte ut för tidigt. Om du bommar ut på det så kan du ju köpa en färdig liksom knöldahlia senare på säsongen. Från kring midsommar, lite tidigare. Alltså det blir tidigare för varje år. Känns det som, säger gammal tant nu. Och virrar på huvudet.
Men då kan du inte lägga dina... Säsongen är slut och du har din lilla knöl där som har blommat färdigt.
Jo, den knölen blir större och större. Mm. Så självklart, då plockar vi upp den antingen ur krukan eller ur jorden, om du nu har dem i en dahlia rabatt. Då måste du gräva upp dem innan det blir för kallt. Mm. Och så skaka av dem, borsta av dem. Och sen förvara dem ungefär som potatis. Alltså kring 5 grader sådär någonting. Den får absolut inte frysa. Nej. Och sen så kan man lägga den i torv eller sand eller någonting sånt. För att så den ska den inte torka över, ut. Och sen är det på det nästa år. Och förr var det ju ett arvegods.
Alltså jag vet, min far han hade ju liksom också, han hade ju sin dahlia samling som började bli större och större år efter år liksom.
Men knölarna blir ju större och större, då kan du börja dela dem och sen så kan du börja ge bort och så. Och jag tror att det är nog en framtid för dahlian, just för detsamma, att många blir mer medvetna om alltså återbruk och ta vara på och sånt. Det är ju glädjande.
Ja, så framförallt bespara de här gamla klassiska sorterna liksom, att de får leva vidare år efter år liksom, inte bara byts ut hela tiden. Så där är dahlia som är veckans bekantskap, och vi kommer ju såklart tillbaka som bumerangen med nya avsnitt. Och nästa gång?
Då tänkte jag fortsätta med att prata om för mycket och för lite. Ja. Skämmer allt. Har du hört det någon gång?
Landet lagom är ett trist ställe att leva i, som jag brukar säga.
Nej, men vi kör lite undervattning och övergödning. Alltså i min värld kan det betyda olika saker. Ja. Underbevattning på ett bord, men man kan också undervattna en växt och lite så. Så vi ska prata om vad som händer med mat via växterna när det blir för mycket och för lite och så. Gödning nu under sommarhöst.
Så hör ni, är ni nyfikna? Häng med, om 2 veckor är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Trädgårdssnack.